bara prisar och tackar dig nu, Herre, för att du är här med din heliga ande. Nu ber vi att du öppnar våra hjärtan för ditt ord, och ditt ord för våra hjärtan, Herre, så att du får ge frukt till det eviga livet, Herre. Vi inbjuder dig, kom med din helighet. Kom med din helighet, Herre. Prisar och tackar dig. I Jesu namn, amen. Jag tror att vi måste som kristenhet komma djupare in i bönens värld. Det är inget fel att hur vi ber, men på sätt och vis. Men lärjungarna sa till Jesus, Herre, lär oss att be. Då hade de gått 2 år, 3 år med honom. Det är ju inte sant. Så lärde han ut Fader vår i för sig. Men just lär oss att be. Så lär oss att umgås med dig, för det är egentligen där det handlar om, va? Bön på det sättet. Va? Och då är förutsättningen det som står i Romarbrevet 8:1. Vad står det där? Det finns ingen fördömelse för den som är i Jesus Kristus. Det är förutsättningen för bön egentligen. Att det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Problemet är att det är många kristna i Sverige som tvivlar på det här. De känner sig fördömda. De känner att de inte räcker till. Och man undrar vad de ska räcka till för. Man måste ju ställa den frågan till sig själv. Vad är det man ska räcka till för? Herren har aldrig begärt att du ska räcka till. Du ska överlåta det till honom. Och du ska vara fullständigt beroende av honom. Det är det här livet på jorden går ut på egentligen. Och sen står det så här i första Petrusbrevet. Vad är vi för några då? Och det står så här i vers 9:29. Men ni är ett utvalt släkte. Ett konungsligt eller kungligt prästerskap. Ett heligt folk. Ett Guds eget folk för att kunna hans härliga gärningar. Som han har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Man kan säga så här. Det här är vår status. Det här är statusen. Det är ingenting vi ska bli. Vi är det redan. Den som tror på Jesus Kristus lever inte i fördömelse. Och vad är mer? Är fylld av den helige ande och är ett heligt prästerskap och kungar i Guds rike. Jag är en kung, jag är en präst. Halleluja. Alla blev så glada. Ja, just det. Ibland blir det religiösa floskler av alltihopa, men det är inte det. Det här är verkligheten. Alltså. Det här är the real thing. Det är inte bara Coca-Cola, va? Utan det här är äkta alltså, på det sättet. Va? Och vad innebär det här? Jo, då kan vi be frimodigt. Va? Det är för att vår status är att vi är heliga präster och kungar. Och då behöver vi inte sitta och vara försagda och sitta där och säga ja, men jag måste nog bli bättre. Det behöver vi allihopa, men det är inte det det handlar om. Vi är redan där. Du är en präst. Du är avskild från honom. Helig betyder avskild egentligen. Du är avskild från honom. Du tillhör ett folk. Ett framtidens folk som lever här och nu men kommer att bli fullkomna när Jesus kommer åter och vi kommer till himlen. Det är vår framtid. Men hur ska vi be då? Utifrån det. Inte det att jag känner mig halvfördömd eller skämt. Vet ni vad det här? Jag har ingen skam i min kropp. Alltså. Det tror ni, va? Men jag är fri från skam. Det är för att det är taget på Golgata kors. Jag har ingen skuld heller. Va? Det är för att det är påtaget där, va? Jag kan frimodigt gå in i det allra heligaste inför den förtärande elden och be. Varför det? Jag har sagt så. Förlåten har rämnat. Och jag kan gå in i den heligas närvaro. Han som bor i ett ljus, han som är en förtärande eld i sig själv. Dit kan jag gå. Det är för jag tillhör hans prästerskap. Det är ett annat perspektiv när vi borde och vi kunde och så vidare. Det är bara skräp. Utan vi kan gå rakt in till honom. Och då kommer frågan, vi har hört verkligen Guds ord idag. Men nu kommer frågan, hur ser det ut då här? Ska vi gå till Hebreerbrevet 10? Ibland säger många så här, ja men det där är ju gamla testamentet, de vet ju inte ens var de har öppnat sina bibler. Va? Så att, ja, men det låter som gamla testamentet, ja det gör det, för det är samma Gud. Eller hur? Står så här, 10 kapitlet. I vars. Så här. För om vi fortsätter att synda 10:26, synda med vett och vilja efter att ha fått kunskap om sanningen. Va? När vi har fått kunskap om sanningen. Ja, det är bra. Jag kommer till himlen, kommer min röst att vara underbar. Halleluja. Här får man hålla på lite så här. För om vi fortsätter att synda med vett och vilja efter att ha fått, observera, efter att ha fått kunskap om sanningen. Hur får man kunskap av sanningen? Genom Guds ord och genom den helige ande som har vad sanningen är. Jesus säger, den som är av sanningen hör min röst. Är man inte av sanningen så hör man inte Guds röst. Det är faktiskt så. Då hör man villfarelsens röst. Och Jesus säger, jag är sanningen. Inte en av sanningar, utan jag är sanningen. Och den som är av sanningen hör min röst. Och jag ska sända en annan hjälpare, ska gå till sanningens ande. Han ska leda er fram. Vad ska sanningens ande göra? Han ska vittna om mig, säger Jesus. Det han gör, den helige ande. Va? Då finns det inte längre något offer för syndarna. Det här vill man inte ta upp i svensk kristen. Det vet jag. Och därför tar jag upp det. Man har vissa olika kallelser. Utan bara en fruktar sig vänta på domen och en rasande eld som ska förtära motståndarna. Det här är Guds ord. Det här är brevbrevet. Det är inte tredje Mosebok. Det här är Nya testamentet. Det är Nya förbundets folk. Det här handlar om. Den som förkastar Mose lag ska utan förbarmare dö om 2 eller 3 vittnar mot honom. Va? Så ser det ut. Den som, alltså, då ska, om 2-3 vittnen säger brytet mot Guds lag, va? Då ska man dö. Det är bara att läsa Moseböckerna och se man det. Och tänker, alltså, det finns mycket förkunnelse i Sverige då som kallas för billig nåd. Och den billiga nåden, den är, fungerar på ett sådant sätt. Du är okej som du är, du behöver inte omvända dig. Du älskar precis som du är. Den sången kan man sjunga till fraggan står mun. Men det hjälper inte. Det hjälper inte, utan du är inte okej som du är. Det är sanning om det. Vi är obotfärdiga syndare egentligen. Värda helvete straff. Det är sanning om det. Men genom Guds nåd så blir jag rättfärdiggjord i Jesus Kristus. Alltså. Vilket mirakel detta är. Alltså. Det är det stora miraklet. Jag som var ett helvetes barn, jag är på väg till himlen. Halleluja! Vad glada ni ser ut. Det här är ju fantastiskt. Va? Visst. Men hur mycket strängare straff tror ni inte den som förtjänar, som trampar på Guds son, föraktar det förbundsblod som har helgat honom och som kränker nådens ande? Vi känner honom som har sagt, min är hämnden och jag ska utkräva den, och dessutom Herren ska döma sitt folk. Det är fruktansvärt fallen en levande Gudens hämnd. Varför är det hemskt att falla den levande Gudens hämnd om man inte har sonen? Då är det hemskt att falla i den levande guden. Så det är därför det behövs väckelse. Va? Det är därför Guds eld måste komma. För att utan sonen så faller vi i den levande gudens händer. Och det är fruktansvärt, för då drabbas vi av hans vrede. Va? Och här skriver alltså Hebreers författare, eller Paulus, så på det sättet. Va? Att om det är så i det gamla förbundet och bröt mot Mose lag, Ja, då efter två vittnesbörd. Hur mycket värre är det då att bryta mot det nya förbundet och sonens, hans blod, och han har försonat oss själva. Att först möts han och sen avfaller man. Det är värre än under Moses tid. Det är värre. Det är 7 gånger värre. Därför att genom Moses så var det nåd när man Guds egendomsfolk på detta sätt. Men i det nya förbundet så har Herren gjort allt, precis allt för dig och mig. Och så tar man inte emot det, eller också så avfaller man. Då är det sämre läge för än de som var med i Sina i öknen. Vi måste förstå de här sakerna. Förstår vi inte det här, då blir det ett härligt möte vi hade. Halleluja. Underbart det var. Ja, visst var det där. Men vad säger Herren? Vad säger Herren? Det är det handlar om. Och utifrån det här ska vi nu gå till Mose böneliv. Hur vet jag hur Mose böneliv? Ja, det man läser i Bibeln. Vad han bad. Ingen jag har fått som uppenbar, utan det står här i andra och fjärde Mosebok. Varför tar jag upp det här? Det är för att vi befinner oss i ett liknande läge i det här landet som under Mosetid. Och då är det så att vi befinner oss nästan i värre läge än de gjorde där. Det är för att vi har fått sonen, och så om vi förnekar honom så finner vi sämre läge än vad Israels barn gjorde i öknen. Men då tar vi honom som föredöme hur vi ska be. Ja, just det. Då tar vi andra Mosebok. Går vi till 32:an. 32:an vet ni. Alltså 32:a kapitel. Det var inte 31:a historien. Det är intressant. Mose var en intressant man. Han föddes där i Nilen. Tänkte jag säga, det gjorde han väl inte. Man blev utsatt i Nilen. Och så var det faraos dotter som hittade honom i en korg, därför att farao hade fått för sig att döda alla gossebarn av Israel. Det kommer igen sen när Jesus född, när Herodes söker döda alla barn i Betlehem. Det går att upprepa, så. Både med Moses och Jesus på det sättet. Och då hittar hon honom där. Och så kommer hans amma bli... i släkten. Det är ganska intressant. Du är finurlig herren där. Han har ju utsett Moses till ledare. Så var det. Så var han 40 år i hovet. I Egypten. Va? 40 år i lyx. Det är underbart. Där får han lära sig Egyptens vishet. Och så vidare. Men han är hebré. Han är jude. Det vet han också. Va? Och när han är 40 år så får han se en Egypten slå ihjäl en hebré eller en jude. Va? Och då fylls han av vrede. Då fylls han av vrede så han slår ihjäl Egypten. Och det kommer fram till farao och hans lyxliv tar abrupt slut. Så. Vad händer? Ja, han blir fåraherde. Ute i Sina öknen någonstans. Därför han går med, tänk och levt ett lyxliv. Och så kommer han ut i öknen. Och få leda får. Han har inte gjort förut, va? Men Herre måste klä av honom. Han måste klä av honom det liv han levde i Egypten. Så att han blir färdig för det som ska komma. Men det vet inte han. Va? Han vet inte om det. Jag brukar skoja och säga att psalm 90, det är skriven av Moses. Står det där. Och där står det, vårt liv blir vi... långt om vi blir 70 eller 80 år. Det är fullt med möda och förfänklig. Då tänker han på sitt liv som fåraherde, tror jag. Och han skrev kanske den när han var 79. Men sen 80, då small ju alltihopa. Va? Då fick Herren säga, nu är det, du är klar, du ska bli ledare för mitt folk. Du ska leda dem ut ur Egypten, in i det förlovade landet. Va? Och det är intressant med Moses, vet vad det är? Han vill inte. Han säger, jag är ju stammar ju, jag kan inte prata ens en gång. Du vet, det går inte. Och Herren säger, ja men du, jag ska leda dig. Ja men det går inte, jag stammar, jag är så dålig på att prata och sådär. Och Herren blir faktiskt sur på honom ordentligt. Han säger, okej, då får din bror tala då. Aron. Och sen får jag säga till dig och så får han säga det. Ja. Och då så går han till farao och till slut så släpper han efter mycket om och men och olyckor och de förstfödda dör i Egypten och så vidare. Lammets blod på Israels folk, alltså det är en förebild för korset och Jesus, va? Så att inte de drabbas av detta. Och det är samma sak, det upprepas igen. Genom blodet på korset och när vi tror på det så blir vi förskonade från Guds vrede. Alltså. Det är så det är. Va? Men så kommer vi, har de varit ute i öknen en stund. Så går Mose upp på berget för att ta emot Guds bud. Eller Guds, alltså livet med att vi kallar för budord. Men egentligen betyder det ordet som Guds folk ska leva av. Tar emot, tar han på, ser på berget. Men säg den som frid som vara för evigt. Va? Medan han är där uppe så börjar folk på att tänka, de går tillbaka till Egyptens tänkande. Hur lever vi, du och jag, lever vi i Egyptens tänkande? Va? Måste vi ha någon bild som vi ska ha eller någonting för att förstå Herren? Så de gör sig en guldkalva sina örhängen. Och Aaron, hans brorsa, skapar denna guldkalva. En ren avgud. Och det här är Guds utvalda folk. Inga hedningar. Det är Guds utvalda folk. Vi vet inte, säger de, var den där Moses tog vägen. Aha, men det var ju han som ledde oss ut med Herren som gjorde det. Vi vet inte var den där tog vägen. Så låt oss göra en kalv. Och så gör de det. Och då säger Herren så här. Och det står det, då tog allt folk av sig guldringarna. Han tog emot dem, guldet formade med en mejsel och gjorde med gjuten kall och sa, här är din Gud Israel som har fört dig ut i Egyptens land. När Aaron såg det byggde han ett altare framför den och utropade, imorgon det är Herrens högtid. Nästa steg upp tidigt och offrade brännoffer och bara fram gemenskap offer. Folket satte sig för att äta och dricka och reste för att roa sig. Jo tack, det var alltså rena sexualsynderna de gjorde. Det var ingen lek med midsommarstång, utan det här var alltså ren lössläppthet åt Guds folk. Alltså. Det var det det var. Intressant översätt, roa sig, det kan man ju ta på många sätt. Men de roar sig på ett fullständigt syndigt sätt. Alltså. Då sa Herren till Mose, gå dit ner för ditt folk som du har fört upp i Egyptens land och du har fördärv över sig. Det har redan vikit av från den väg som är fallen att gå. Det har gjorts en gjuten kall som du har tillbett och offrat oss och sagt, här är din Gud Israel som du har fört dig upp ur Egyptens land. Herren sa ytterligare till Mose, jag ser detta folk och ser vad det är ett hårdnackat folk. Låt mig nu vara så att min vrede kan brinna mot den förtära dem. Det ska göra till ett stort folk. Fruktansvärt alltså. Fruktansvärt. Han tänker förgöra det utvalda folket som han själv har utvalt. Där är Herren alltså. Jag har hört många predikningar genom åren, som mina öron. Jag säger. Och en del har sagt, det här var bara en test att se om Moses. Ungefär som att Herren säger en sak, man menar något annat. Ja, nu är han inte riktigt som vår Herre, ska jag berätta. Det han säger menar han. Så han tänker alltså förgöra, varför det? Ja, för de har avvikit fullständigt. Och då ska vi erinra oss en sak. Och det är detta, vad stod det i Hebreerbrevet som jag läste? Va? Går emot Mose lag och det här, då ska dödas. Hur mycket mer då inte vi går emot Guds son? Och det här Sverige, det här var ett land där han har sänt välsignelse på välsignelse. Och så har man avfallet. Vad tror ni läget är nu? Vad säger Herren idag? Nej, jag drar, jag ser genom fingrarna. Nej, han gör inte det. Låt udda vara jämnt, det är vidare, men han gör inte det. Nu kommer vi in hur vi ska kunna be. Men Mose bönföll för Herren sin Gud och sa, Herre, varför skulle din vrede brinna mot ditt folk som du har fört ut ur Egyptens land med stor kraft och stark hand? Varför skulle egyptierna säga, till deras olycka har du fört ut dem för att döda dem bland bergen och utrota dem från jorden? Vänd bort från din glödande vrede och ångra det onda du har i sinnet mot ditt folk. Alltså, jag är stor beundrare av Moses, framförallt hans böneliv. För vad gör han? Han ställer sig i gapet. Han ställer sig i gapet för folket och Herren. Herren tänker förtära folket, förinta dem. Och då säger Mose, tänk på ditt heliga namn. Tänk på ditt heliga. Vad ska folk säga? Vad ska hedningarna säga? Du orkar inte föra ut dem. Du tog livet av dem ute här, va? Det är så Moses ber. Ska vi be så? Ja! Ska be så. Varför det? Finns ingen fördömelse i dem som är Kristus Jesus. Vi är präster och vi är alltså kungar i Guds rike. Då kan vi frimodigt säga. Hur ska vi be? Ja, här har vi massa bönhus som är nedlagda. Småland är fullt med bönhus. Det bor häxor och shamaner i vissa bönhus i det här sällskapet. Så ser det ut idag i det här landskapet. Som Herren har skänt så mycket. Hur ska vi be? Men Herre, tänk på det. Väck upp din ande på nytt hos ditt folk. Titta nu, filisterna har kastat stenar och Abrahams brunnar. Låt det välla igen. Tänk på ditt heliga namn. Du måste ingripa. Vi klarar inte av det här längre. Det här är vad Herren väntar av oss att be. Det är det han väntar. Han har hört så mycket böner. Och ibland så är det så, vi springer ju och välsignar sånt som inte ska välsigna. Man kan inte välsigna det som Herren har förbannat. Vet man inte vad han har välsignat och förbannat, får man ju ta reda på det. Eller hur? Hur gör man det? Man frågar honom. Så fungerar det. Men ja, men alltså, jag hör aldrig hans röst. Ja, men är du av sanningen? Anser du att det finns ingen annan frälsare än Jesus? Sanningen är en person som du ska ha en personlig relation till. Va? Det är det handlar om. Va? För många åker land och rike kung och vill ha ett kunskapens ord. Och jag vill få ett ord från nej, säger jag, det får du inte. Du ska fråga Herren själv. Varsågod och fråga. Ja, men det jag vet inte. Du frågar. Du ska fråga. Varför det? Ja, för du är ett Guds barn. Du är en kung och en präst. Då kan du väl fråga själv. Du behöver inga ombud som springer runt och profeterar över dig. Ha? Nu är det dags att ta sig samman, kära bröder och systrar. Alltså. Nej, kom ihåg Abraham, Isak och Israel, dina tjänar som det är vad du själva lovar. Jag ska göra era efterkommande lika talig som stjärnor på himlen. Och hela det land som jag talar ska jag ge åt er. Det ska få ett arvedel för evigt. Vilken bön. Det är Mose bön alltså. Du, kommer du ihåg Abraham, Isak och Jakob? Du lovade dem att ska ge evigt. Ska du nu förtära folket? Hur ska det gå? Han kunde ju ha sagt, va? Tänk att få ett eget folk, halleluja. Moses folk. Han visste ju att har man inte haft elände förr så lär man ju få då. Att få ett eget folk ska man passa sig för. Nej, utan det här är ditt folk, det är du som har... Vad står det här? Då ångrar det här en onda som hade att göra mot sitt folk. Just det. Tror ni minst så läs Bibeln. Ångrar det. Varför det? Jo, för att han ställde sig. Det står så här i Hesekiel 22. Vers 30 står det. Jag sökte efter ett folk som ställde sig i gapet. Men jag fann inga, därför ska jag komma och fördärva landet, säger Herren genom profeten i Hesekiel. Och det är det handlar om. Och om vi ska se eld över det här landet, vilket jag tror kommer, då måste också vi förstå att vi måste lära oss som Moses hur vi ska be. Ni har en liknande berättelse, inte som den här, men i Lukas 18. Var kommer det? Det var en kvinna som kom till en orättfärdig domare. och begärde ut sitt arv. Och hon tjata. Och då sa domaren, inte för jag fruktar Gud eller människor, men den här kärringen håller på att ta livet av. Man kan översätta det så. Så jag ger henne rätt så jag slipper ha henne. Denna liknelse gav Jesus så att vi inte ska tröttna på att be. Observera, det är Jesus. Va? Det är på liknelse. Nej, men du kan inte göra det. Tänk på alla barnen här. Va? Och jag tänker på, alltså, om vi brinner för människor att en helig andes själ ska drabba dem, så är det det. Det som himmel och helvete som Leif tog upp. Det är ju ganska absurd att ha en sån diskussion över det, om man tror på Guds ord. Jag menar, det finns ingen som talar om den dubbla utgången så mycket som Jesus. Paulus, han är ganska mild om man förhåller till Jesus i samtliga fyra evangelium. Det är han som är frälsare, det är han som är den kärleken själv. Det är han som talar om den dubbla utgången mer än någon annan. Och då man då sitter och teologer pratar om detta, vet du vad som har hänt? Man löser Herren från sitt ord. Man tror inte på ordet. Man tror inte att det här är sanningarna. Utan då säger man, det var första församlingen hittade på det här. Och så vidare. Men vad säger Herren då? Om inte har ordet, vad säger han då? Det kan bli vad som helst. Och det blir det också. Så att det här är oerhört viktigt alltså att förstå. Varför ska Guds eld falla över folket? Det är för att de är på väg till helvetet. Det är inte jag som säger det. Det är Jesus. Och därför är det så viktigt. Tänk er själv. Om ni tänker in där. Om man hamnar där. I eviga plågor. Alltså det är så fruktansvärt alltihopa. Och så står villfarelsens ande och säger att det löser sig till sist. Det är ju villfarelse. Det står i andra Thessalonikerbrevet så här. Herren sänder villfarelsens ande över de som inte är av sanningen. Just det. Man vill inte veta av sanningen. Sen blev det så här. I det här, då var det de som hade sökt levitna och flera blev avled under det här. Men folket blev bevarat på grund av Mose bön. Och det är på liknande sätt. När vi ber, när bönen fördjupas, när vi får desperation över saker och ting, hur det ser ut. Både i församlingarnas liv och i folkets liv, då ber vi, kom med din renande eld. Först med mig, först med andra. Och följ mig med renande eld, men också med kraft för att få se tecken och under så att ditt namn blir förhärligat. Ja, vi tar en bön till. Fjärde Mosebok, 15. Han hade jobbigt alltså Moses under de här 40 åren, det måste jag säga. Det var inte lätt att leda Guds folk, det är det inte idag heller. Det är inte så enkelt, må du tro. Då går vi till folket i 13 kapitlet. Nu är det här situationen. Nu har de kommit en bit in i öknen. Nu sänder alltså Moses in 12 spejare. Till Kanans land. Och de ska gå in och titta. För nu, enligt Herrens löfte så ska de inta landet nu. Och de ska alltså, enligt Herren så ska de alltså, 7 folk ska förintas där. Varför det? Vet ni varför de skulle förinta de här 7 folken? Det är för att Guds folk är så svagt. För hade de varit kvar, då kommer de avfalla. Det var det här Herren visste. För då kommer de att bli tillbe Asherorna. Man kommer att tillhöra Baal. Man kommer att tillbe det. Det gjorde man ändå. Det är för att man gjorde inte som Herren sa. Så blev det värre ändå. Och sen blev det värre och värre. Och till slut så blir Jerusalem en grushög av Babylonien. Och eftersom man inte tog emot Messias så blev det en grushög år 70 sen också. Men nu håller han på att upprätta Israel och judarna kommer att vara det sista folk som tar emot Jesus när han kommer åt. Nåväl, i vers 26-13. Efter 40 dagar vände tillbaka sedan hade spejat landet. De gav sig iväg och kom till Mose och Aron och hela Israels församling i öknen i Paran i Kadesh. När det avgår rapport för dem och det hela församlingen och visar om landets frukt. Och det sa till Moses: vi kom till ett land som du sände oss till. Det flödar verkligen av mjölk och honung. Och här är frukter, för här har de en vinstock med sig. Alltså är det bra, va? Det var så, det var som Herren har lovat, det var mjölk och honung. Men så kommer resten. Men folket som bor i landet är starkt och städerna är befästa och mycket stora. Det som såg vi Akor med Anak och så vidare. Men Kaleb lugnade folket inför Mose och sa: låt oss genast dra upp och inta landet, sanna vi kan göra det. Här har vi en man som lever av tro, Kaleb. Han säger, vi ska inte. Varför ska de inte? Det är för att Herren har sagt att de skulle göra det. Och det han säger, det kommer att bli. Ja, men situationen är ju förfärlig. Ja, visst är det det. Men Herren är alltid större än alla situationer. Så han har alltid varit. Han är alltid större än alla omständigheter. Om jag skulle titta i mitt liv på mina omständigheter, så är det bara att dra ner rullgardinen och klappa sig i väggen. Nu ser jag inte på omständigheterna. Jag försöker följa honom. Jag ser på honom. Va? Och då finns det hela tiden möjligheter. Och det är det Kaleb och Josuas ande. Va? Men männen som hade gått upp mot honom sa: vi kan inte dra upp mot det folket, för det är för starka för oss. Inför Israels barn talade illa om landet där det spelades. Landet som vi har vandrat genom att spela ett land som förtär sina inbågare. Och allt som vi såg det var resliga med. Alltså, det är precis motsatt. Det är ett land som för Guds utlovade land. Det är ett land som förtär dem. Hur i hela friden kan man svar? Otro. De såg på omständigheterna istället för att lyssna till Gud och Herrens löften. Vi måste tro på Herrens löften. Och det är detta, va? Vad är detta? Jo, det är att han kommer att förverkliga det han har sagt. Oavsett hur vidrigt det ens ser ut. Det var så här. 1949 så blev det en stor väckelse på ön Lewis i yttre Hebriderna, va? I Skottland, Storbritannien. Och det var de som bad. Det var två systrar, två tanter i 80-84 års åldern. De bodde under knapphetens stjärna, ganska fattigt. Och ena var blind dessutom. Men de bad. De var fattiga i människors ögon men rika inför Gud. Det är det bästa som finns, alltså. Man är fattig inför människor, du är knäpp, du är spelar jag. Men om man är rik inför Herren, då händer saker. Och det innebar att då samlade de ihop alla äldste i församlingen på ön i 6 veckors bön, för det har de fått från Herren. Sen utbröt en väckelse utan lik, en syndakännedom utan likvärd. Det pågick i 3 år från 49 till 1952 på yttre Hebriderna. Helt enormt, alltså. Och hur fick jag det på? Jag fick en bok när jag var i Uppsala för 6 veckor sedan om det här. Och jag läste den på natten. Jag var helt betagen, alltså. Sen gick brandlarmet på hotellet, men jag bryr inte om det. Det är helt fantastiskt. Eller var helt inne i det. Jag sprang ut med alla grejer och så kom polisen och brandkåren, va. Men så sprang jag in igen, för jag fortsatte att läsa. Varför det? Jag blev gripen av den heliga ande. Jag sa, det här måste bli det här landet. Sänd alla blinda och halta så de ber, eller var som helst. Det måste bli genombrott. Och folk låg och grät i dikerna och kände att ateister och stod och skrattade åt allihopa. Veckan efter så grät de, skrek efter Jesu nåd, för de upplevde att de var på väg till helvetet. Då är det väckelse, vet ni. Det är då det är väckelse. Oftast så blir det förnyelse istället, det är något helt annat. Det är gammkristna som får lite över sig. Det kallas för förnyelse. Men alltså, väckelse, då är detta. Vänd, alltså det blir någonting. Herren finns. Herren existerar. Och nu berör han mig. Han säger, jag är en syndare. Men jag ska, om du omvänder, ska ge dig all himmelsk rikedom. Helt fantastiskt, alltså. Nåväl. Då börjar hela församlingen, 14. ropa och skrika, och folket grät den natten. Alla Israels barn klagade på Moses och Aron. Ja, de kunde, visst. Och hela församlingen sa till, om vi ändå fått dö i Egyptens land, eller om vi ändå hade fått dö här i öknen, varför leder Herren oss in i detta land där vi kommer att falla för svärd och våra hustrors barn blir fiendes byte? Vore inte bättre för oss att vända tillbaka till Egypten? Och det sa till, vi är värdiga en ledare och vänder tillbaka till Egypten. Man tror inte det är sant. Man tror inte det är sant. Han har lett dem. De har varit med. Han ledde dem genom Röda havet. Han har gett dem manna på morgonen och vacklar på kvällen. Och nu lever de i fullständigt uppror mot Herren. De anklagar Mose och Aron, men egentligen ett uppror mot Herren. På det sättet. Hans folk lever i uppror mot Herren. Låt oss nu gå tillbaka till slaveriet. Ni vet, en slav, det är ju intressanta människor. De vet ju hur dagen slutar. En människa som lever i slaveri, ett inrutat liv. Vi behöver inte bo i Egypten för det är rent bokstavligt. Men det är så att en människa som lever i slaveri, hon måste ha kontroll över sitt liv. Hela sitt liv. Hon kan inte lämna någonting till slumpen. Därför att hon vill ha allting kontrollerat. Och en människa som lever kontrollerat, det är en slav. Har inte gett Gud frihet överhuvudtaget. Utan, och det var det. De längtar tillbaka till det här tegelbruket de jobbar på. De längtar tillbaka till det här. Till att verkligen vet. Då fick de sin mat på bestämda tider och framlade lite halm och så vidare. Nu har Herren lett dem ut i frihet. Men de väntar tillbaka till Egypten. Så kan det också vara med kristna i Sverige då. Man längtar tillbaka till det inrutade, det förutsägbara, det som är. Alltså bara rakt över. Istället för att ge den heliga ande frihet. Fullständig frihet. Då föll Mose och Aron ner på sin ansikte inför Israels barns folk och församling. Och Josua, Nun och Kaleb som var med dem. Hade spejat landet, rev sönder sina kläder och sa till, varför river de sönder i sorg? Över att Guds folk har så totalt avfallit. Alltså. Vet ni vad jag tror? Jag tror att vi som folk ska göra som Kaleb och Josua. Alltså. Vi är i det läget nu. Vi är i det läget att det är så embarmligt inför Herren i det här landet. Framförallt bland de kristna. Så att vi behöver verkligen riva sönder våra hjärtan. För vad då? Jo, för att Guds ande får slå ner. Och för att riva sönder så här, ditt folk har övergett dig. Ditt folk har sökt sig till de usla brunnarna istället för dig som är källan med det friska vattnet. Va? Och att det nu, du måste ingripa, vi klarar inte av det här. Vi sörjer dag och natt snart över hur det ser ut. Sörjer vi över hur det ser ut? Det är en fråga som Herren ställer. Han ställer den frågan. Sörjer vi över detta? Som Kaleb och Josua. Eller säger jag, ja det är lagom åt dem där borta. Nej, det är inte det. Och jag menar när man, som Leif berättar här, så här pastorsmöte. Då förstår man ju, nej men det här är ju som, det är som här. Det är som här. Problemet är att det är värre än som här. Därför att nu har sonen också kommit. Och Guds sons blod har runnit för dem. Ja, men det här var väl inget trevligt möte. Jag ska säga att det här är Guds kärlek jag kommer med. Så är det. För Guds kärlek är renande. Och den upprättar. Och den säger omvänd er så ska jag ge er ett nytt liv. Och er ska få komma på mina vägar. Alltså. Så är det. Men hela församlingen ropade i vers 10 att man skulle stena dem. Alltså det är totalt absurt alltihopa. Va? Guds hus, folk, säger stena Aron och Moses, stena Kaleb och Josua. De är så fulla med otro. Här kommer det som Holger sa, här är vrede. Det är bitterhet. Allting bara blommar upp köttets gärningar. Ja. Men hela församlingen. Och Herren sa till Moses, hur länge ska detta folk förakta mig? Ja. Hur länge ska de vägra tro på mig trots alla de tecken jag gjort ibland? Ja. Jag ska slå dem med pest och utrota dem, säger Herren. Men dig vill jag göra till ett folk som är större och mäktigare än du. Nu kommer samma igen. Nu ska jag göra ett nytt folk av dig. Jag ska slå dem med pest och utrota dem. För nu har de gjort så mycket uppror så nu är måttet rågat, säger Herren. Vad gör Moses? Han börjar be. Så här, Moses sa till Herren. Egypten har ju hört att du med din kraft har fört detta folk från dem hit upp. Och det har talat om för dem som bor här i landet. De har hört att du, Herre, är mitt ibland detta folk. Och att du, Herre, visar ditt ansikte mot ansikte. Att din månsky står över dem och att du går framför dem i månpelare om dagen. Och en eldpelare om natten. Herre, vad gör Moses? Jo, han säger till Herren. Det är ju det här de har hört, hedna folk. Det är det de har hört. Du är mäktig Gud. Du har fört ditt folk här och du har lett dem hela tiden. Det är samma sak med nya förbundets folk i Sverige. Han har frälst dem. Han vill heliga dem. Han vill upprätta dem. Men han har gått på avvägar. Och då tror jag att vi måste börja be nu på det här sättet som han gör. Alltså. Innan det är för sent i det här landet. Innan det är för sent. Ja, men alltså de gamla mästarna de gamla mästarna, i alla fall på 1800-talet, jag kommer ju lite grann från lutherdomen och sådär, Lestadius, Scharta och Rosenius, de kallar folk som inte omvänder sig för nådestjuvar. Vad är nådestjuvar för någonting? Det är de som tar ut nåden utan att omvända sig. Det är nådest som stjäl nåden. Och de tar emot bara den billiga nåden. Jag tror de har helt rätt. Och det är dit alltså. Det är, nåden är så djup och mäktig. Den är så fantastisk, nåden. Och den kan man aldrig nog leva tacksamhet över. Va? Det är någonting som får genomsyra oss hela tiden på det sättet. Va? Och då säger han. Om du dödar detta folk alla på en gång kommer hedna folket som har talats om dessa. Herren lyckades inte föra in detta folk i det land som har med ed hade lovat dem. Och därför har han slaktat dem i öknen. I samma, alltså Moses går igen och börjar be på ett liknande som förra gången vid guldkalven. Va? Om du är det, men du måste ju tänka på ditt heliga namn. Det här landet har ju korset i flaggan. Det stod också i Västgötalagen, Sveriges första lag. Kristus är först i vår lag under medeltid. Kristus är först. Det står inte idag i riksdagen. Det står att all offentlig makt utgår från folket. Det är en viss skillnad. Va? Så att, och vi tittar nu på det här. Det var en omröstning. Jag ska inte ta upp en massa grejer. Men omröstning i riksdagen. Om abort. Om att man kan göra hemabort. Ingen opponerar sig av samtliga riksdagspartier i Sveriges riksdag. Det säger ju någonting. Det säger mycket. Kommentarer är överflödiga. Alltså så ser det ut. Va? Vi har massor med andra frågor. Man går längre och längre bort därifrån. Och att vi är kallade till att ställa oss i gapet. Ställ oss i gapet så att han inte fördärvar landet. Vi har med en helig Gud. Jag har mött hans glöd, kan jag berätta för er. Och det är en glöd, hela hans ansikte glöder, va? Och det är detta, va? Och då får man ställa sig och be honom, Herre, tänk på din barmhärtighet, tänk på ditt heliga namn. Tänk på vad du har gjort i det här landet, eller fördärva inte människor. Kom med din nåd! Vi är där nu alltså. Så är det. Herren lyckades föra in detta folk. som har med er lovat dem det. Nej, låt nu Herrens kraft visa sig stor, så som du själv har sagt. Herren är sent i vrede och rik på nåd. Han förlåter missgärning och överträdelse, men låt ingen blod straffas, utan låter straffet för fädernas missgärning drabba barnen i tredje och fjärde led. Förlåt nu folkets missgärning efter din stora nåd, så som du har låtit förlåtelse följa detta folk, allt ifrån Egypten ända hit. Vilken bön. Vilken bön Moses. Så står det i skrifterna. Det finns ingen som är så saktmodig som Moses. Men han har frimodig bön inför Herrens ansikte. Det är något annat det. Det är något helt annat, mina kära syskon. Det är något helt annat med frimodighetens bön och ande inför Herren. Hur kan man bli som Moses? Ja, vi har inte samma kallelse mot, men bönen kan vara densamma. Varför det? Jo, vi är ju präster och kungar i Herrens rike. Vi kommer in i det allra heligaste, därför att det har rivits ner på Golgata kors. Så vi kan gå rakt in till han som är. Då sa Herre, jag förlåter dem enligt ditt ord. Så, jag förlåter dem, säger Herren till Moses, enligt ditt ord. Det är mäktigt där, va? Det är mäktigt. Men så sant jag lever, säger Herrens härlek, uppfyller jag ordet. Alla de män som har sett min helighet, sett det tecken jag gjort i Egypten och öknen, som nu 10 gånger frestat mig och inte lyssnade, av dem ska ingen få se det land som är lovat deras fäder och föraktat mig. Men mina tjänare Kaleb en annan namn. Ja, nu var det så att de fick då, därför tog det 40 år. Det kunde ha gått på 3 månader här. Men på grund av de här sakerna tog det 40 år, så att hela den generationen för dö i öknen. Men deras barn, som de sa skulle bli förstärkt, de fick komma in till Kanaans land. Och det här beror på att Moses bad, du kan inte göra det här, det är för att det är ditt folk. Sen vet jag också, mycket mer vet man, att ibland så leder saker och ting till förhärdelse. Det finns ingen återvändo. Men så länge vi inte är där, så kommer vi och fortsätter vi be. Och vi ropar till den helige, till Herren Sebot, han som bor i ett ljus. Och han sitter på tronen i all sin härlighet, och han har sonen på sin högra sida. Och han har sänt den helige ande som gör detta levande. Och genom ordet i Jesu Nazarens namn. Jag vet, det går väckelser runt Kina, hela Asien, där, Sydamerika, Afrika och där. Det ska komma hit också. Om Guds folk gör sig beredda. Det är vad det handlar om. Och ber som Moses. Herre, du måste komma. Du måste komma innan det är för sent. Du måste komma. Vi kan inte komma till någon annan än till dig. Du sitter på tronen. Nu måste du komma med den heliga ande. Så att vi omvänder oss. Och att vi förstår att vi måste komma in i en desperation som du, heliga ande. För folket går evigt förlorad i det här landet. Och församlingarna avfallet. Vi ber Herre, kom med din omvändelse till ditt folk. I Jesu Nazarens namn. Herre, kommer din heliga anden över ditt folk här. Kommer ditt, Herre, ge oss nödens, bönenöden i våra hjärtan här. En bönenöd i våra hjärtan här. Men kom också med upprättelse till ett folk, så vi kan be frimodighet så som Mose gjorde. För det här landet, för församlingar, för folket i landet här. Vi ber om den frimodigheten. Kom helige ande och bara fyll oss med den frimodigheten. Att träda fram inför din tron och be så som du vill i Jesu Nazarens namn. Kom helige ande. Ta emot bara. Nu kommer den. Nu kommer den helige ande, va. I Jesu Nazarens namn. Ja, kom heligen. Mera. Sjolalama, sjolalalata, sjolalata. Kom i din eld. Förtär det som ska förtäras och upprätta det som ska upprättas nu. Ho! I Jesu Nazarens namn, Herre. Tack, Jesus. Sjolalapa, sjolalapa, så komma, sjolalala. Ja. Ta emot bara. Ja, ta emot bara. Ja, Jesu namn. Jesu namn. Låt dig bara beröras nu. Låt dig bara beröras av den helige ande. Låt dig bara beröras. I Jesu namn. Ja, vi ber bara här att slå sönder våra skal. Slå sönder hjärtas hårdhet. Jesus, låt det förkrossa det hjärta. Och nu mycket ande ska inte du kasta ut, Herre. Kom nu, Herre, bara förkrossa oss. Oh, tack, Jesus. Tack, Jesus. Tack, Jesus. Tack, Jesus. Har ni något på hjärtat? Bara be ut det i den heliga andes kraft. Ho! Så sjalala paso kolala paso koma sjalala. Tack, Jesus. Herre, vi bara ber att få ställa oss i gapet nu, här. Gapet. I gapet, här. Så att du inte fördärvar landet. I Jesu namn. Ja, mera. Vi längtar efter dig. Mer av dig nu.